Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Recovery Time med mig, Emma Björndahl.
Och mig, Rebecka Bilger. One, two, three, four. Yes, då är vi tillbaka.
Det är vi ifrån ett snöoväder utanför mig. Jag sa ju till dig precis, jag bara, nu har det börjat snö igen. Men jag ser nu att så här, jag kanske inte snör, det regnar nog. Jag vet inte.
Alltså all snö här i Stockholm försvunnit. Det är så tragiskt. Alltså det var så himla fint för bara 2 veckor sedan. Så verkligen så här, alltså kristallvitt på gatorna.
Jag bara, eller krävsnö säger man inte. Vad säger man? Kramsnö. Så jävla gött.
Ja, nu är det kramsnö.
När det ja, men det var, ju det, för, det var ju det för typ 2 veckor sedan. Men jag var i Stockholm, så vi kunde gå och göra snöbollar då. Och typ, vad heter det? Men vad heter det? Gud, så här, snöänglar och snögubbar.
Men snöbollar liksom.
Ja.
Men det är inte snögubbar vi ska prata om idag.
Nej, det är inte. Och jag ber om ursäkt redan förväg. Jag är sjuk och jag kommer sitta och hosta och snua säkert. Så att, låter det som att jag kalkylerar här borta så gör jag det. Nej, men så, så att ni vet i alla fall vad det är som sker här borta i andra änden. Men som du sa, Bexi, vi ska inte prata snö idag. Vi ska faktiskt prata prepp inför julen som vi utlovade i förra avsnittet. Men vi kommer också ta upp en lyssnarfråga. Och det är jättekul att ni är flera som skriver in frågor. Varför vi inte alltid tar upp alla heller är för att vissa är snarlika varandra. Så om du känner så här, men gud, min fråga har inte kommit. Bara fundera på om den kan vara lik någon annan. Jag tycker att det ibland kan vara lättare att läsa upp dem helt eller ibland bara prata kring dem. Men med det sagt, ni får jättegärna fortsätta att skriva in, och ni är inte alls jobbiga som vissa av er skriver, absolut inte, utan bara skicka in. Ni gör det också helt fantastiskt för oss att få hjälpa er, och det blir lättare för vilka ämnen vi ska ta upp i podden. Men du, när jag säger jul, vad tänkte du?
Faktiskt är det första julen någonsin som jag inte tränar inför. Hänger med? Det är ganska nytt för mig faktiskt.
Ja, verkligen.
Vilket jag tänkte på häromdagen. För att jul för mig har annars varit någonting som är mycket liksom, alltså det har kretsats mycket kring träning och att hålla sig i form till julen. Eller liksom mycket kompensationstänkande var det. Just för att kompensera alla fikan, kompensera alla julbord och det här året, jag har inte gjort något sådant. Alltså verkligen inte alls, jag har inte varit på liksom, gymmet. Och för mig är det ganska så här, alltså, även om jag inte är sjuk, så är det fortfarande första gången. Alltså förra året så gjorde jag samma sak som jag alltid gjort, och i år har jag inte gjort det. Och det tycker jag ändå är så här, jag är så himla glad att vara där. Jag känner inget behov att behöva gå och träna eller äta annorlunda, utan vill jag ha en extra kanelbulle, eller saffransbulle liksom, så tar man det liksom. Det är just det, det var som att allting som jag har jobbat för under recovery och verkligen gått emot alla sanningar i sådana parentes kaninöra liksom, som var då osanning liksom, men som jag trodde var sant. Det fick ju lära mig i recovery då att det var inte sant. Men nu har jag fått ännu mer av en stämpel på att det där, men det var verkligen inte sant. För att nu har jag verkligen så här, eftersom jag inte går på gympa längre, så har jag inte haft behovet att åka på någon träning. Vilket också har gjort att det inte blivit av. Vilket också då visat att, nej men det stämmer. Jag behöver inte träna hela tiden eller alls för att må bra i kroppen även under högtider.
Fint. Vilken fin insikt och att du har landat i det själv, tänkte jag säga. För det är också skillnad på ibland att bli så här tvingad inom parentes att känna på det. Att så här, man blir, om så här, du får inte träna eller ja, men får förbud av några olika anledningar. Men att själv ha liksom landat i den för att du vill och för att du har slutat i gympa. För att du har tagit egna beslut och egna initiativ till det. Det ligger så mycket mer kraft i de besluten många gånger när det kommer från en själv. Sen behöver inte det betyda att det är sämre liksom, om man blir tvingad ibland heller. Men jag tror alltid på att så här, har man egen vilja i det och egen beslutsamhet, så kommer det bli så mycket mer hållbart. Och du kommer få såna här insikter på vägen, för att annars så blockerar man bara dem och tycker alla andra är dumma i huvudet. I vanliga fall, i alla fall om jag utgår från mig själv, så här, när någon har tagit besluten åt en. Så att vad fint.
Nej, men precis, för att grejen är att det är inte så, jag förespråkar verkligen träning och hälsa och allt sånt där, det vet ni redan. Men grejen är att bara när man alltid har levt i en cirkel att det måste vara inkluderat, att gå utanför lite grann och förstå att det är inget som händer, liksom. Vilket hjälper mig också att kunna hjälpa er att förstå, våga vila, våga bara vara, våga bara njuta utan att kompensera, för att det är i faktum att det inte är något som händer.
Verkligen.
Men det är väl typ så min jul har varit, hur den är just nu. Men Emma, hur har din jul varit? Eller hur brukar den vara?
Nej, men min jul, alltså jag vill också så här instämma med att detta året, nu har jag varit friskare flera år än vad du har varit, men ändå så känner jag typ att denna julen, alltså jag har aldrig längtat så mycket till julen som jag gjort i detta år. Och det kanske är av lite andra anledningar. Som jag kommer att berätta, men inte riktigt än. Men jag är supertaggad på julen detta år på ett orimligt sätt. Och det har liksom inte kopplat med ätstörning att göra, men jag känner mig bara så harmonisk och bara lugn. Ja, jag brukar inte vara så lugn och harmonisk, det skiljer väl sig åt. Och jag känner att jag har så här koll på jobb och sådana saker. Så det känns jätte, jag är så himla taggad på julen. Men har verkligen inte alltid varit så. Alltså jag skulle nog säga att julen har varit min värsta högtid. Menar jag det? Ja, men det menar jag verkligen. Det har verkligen varit min värsta. För många utav andra jul, eller liksom högtider, de har jag liksom lite kunnat fly ifrån, om du fattar vad jag menar. Alltså så här, midsommar, nyår, påsk och sådana saker. Det kanske inte alltid är obligatoriskt inom situationstecken att fira med sin familj. Så där kan man liksom så fly undan och komma till festen tänkte jag säga, men liksom skippa middagarna för att man skulle käka hos någon annan eller du vet sådär. Men på jul då är det verkligen heldagar med familj och släkt för min del. Ja, det har varit mycket mer press, det har varit mycket mer ångest, oro inför de dagarna. Så att julen för mig har varit jätteångestladdat och verkligen inte bara för mig utan även för min familj. Jag vet verkligen så väl att jag hörde någon gång min syster sitta och prata med min mamma och så. Hon visste inte att jag skulle höra och hon ville inte att jag skulle höra. Eller ville, kanske hon ville. Men då hör jag att hon pratar med mamma om att så här, och hon gråter typ och bara, jag hatar julen och det är bara på grund av Emma. Och alltså det är typ, gör ont när jag säger det nu. Alltså att hon, ja men du vet det var verkligen som att säga det var bara sprickor genom glasen när hon sa det, för min syster betyder allt för mig. Och gjorde då med. Och när hon sa det, att jag så förstörde hennes jul, att jag var anledningen till att hon hatade jul, det var så jävla hemskt. Och jag kan idag verkligen förstå det, för det var bara bråk. Men det var liksom lite skymde undan bråk, if that makes sense. Fattar du vad jag menar? Skymde undan. Eller så här, det var dolda bråk typ. Att så här, det kanske inte var skrik och slå i bordet och slänga tallrikar i väggen som det kunde vara resterande dagar. Men julen, så det var ändå så här att jag höll mig i schack på julen. Men det var bara så här irritationer och bara liksom suckar och sådär. Vilket jag kan nu nästan tycka är ännu värre. Om jag bråkar med Filip exempelvis så uppskattar jag mycket mer när han bara skriker eller bara blir irriterad än att han går bara runt och småsurar. Det tycker jag är betydligt mer jobbigt. Och så var det verkligen konstant på julen, det var så här smågnabbade hela tiden. Så det blev bara en tryckt stämning. Och jag trodde aldrig jag skulle bli av med den. Och liksom mamma och pappa och min syster var så här, det kommer försvinna den dagen du blir frisk. Jag var så här, nej ni kommer aldrig bli nöjda. Ni kommer inte nöja er på den dagen jag kommer ansöka till Biggest Loser typ. Alltså det var verkligen min så här grej alltid. Att jag var verkligen, jag hade en föreställning av att de aldrig blev nöjda. Förrän jag i min värld var så liksom stor inom situationstecken, så jag behövde ansöka typ till Biggest Loser för att då skulle de vara nöjda. Vilket såhär make no sense, för det säger ju ingenting om mig som person om jag skulle behöva ansöka till det, eller det är liksom, det säger ingenting om mig egentligen, men det var min största rädsla och det var som att jag applicerade min rädsla på dem direkt. och tilltalade dem massa saker. Att så här, ni vill att jag ska se ut så här, ni vill att jag ska vara så här. Men det var ju absolut inte deras intention överhuvudtaget. Men så jag vågade aldrig lita på deras ord. Så när de sa att jag skulle bli frisk, då kopplade jag det direkt till det. Att så här, det är deras förväntning av mig att vara frisk. Att kunna sitta och äta 30 portioner på julbordet och sen må skit typ. Och det är liksom de här som jag pratade om tidigare, så här, falska sanningar och uppfattningar man tänker att andra och omgivningen har. Men jag vet ju idag att mamma och pappa vill ju bara att jag skulle må bra i knopp och kropp. Det var ju liksom alltså, en fungerande kropp och fungerande knopp också för den delen. Det var ju det, så här, låg det ingen definition i min vikt eller hur jag åt så länge jag mådde bra liksom. Så att julen var väldigt, väldigt, väldigt ångestfyllt. Men jag kom också ihåg eller liksom när julen blev mindre och mindre ångestfyllt. Och det var verkligen i kombination med att jag blev friskare och märkte då också att så här, jag brydde ju mig mindre.
Men det är så fascinerande att våra jular ändå varit ganska olika, trots allting som vi har haft i ändå likhet i quote då, liksom, med att man haft ätstörningar under julen. Men för mig har det aldrig varit så pass stressfullt familjemässigt. Jag tror det var mest typ att tidigare så var det att jag kunde höka mycket kring julbordet. Om vad skulle lagas, hur det lagades. Jag tog jättegärna och ställde upp och gjorde en massa olika rätter bara för att jag ville kontrollera allting.
Verkligen.
Men det var aldrig någonting kring just att vi bråkade. Däremot så har jag upplevt dumma kommentarer. Och jag tror att hur jag ändå på något sätt kunde hantera alltihopa var just från träningen. Liksom. Så att jag blev aldrig stressad över julen eftersom jag alltid kontrollerade innan vid träningen, som jag nämnde tidigare. Medan det verkar som att du ändå hade ganska mycket mera kring just familjen och vad som hände i hemmet.
Nej men verkligen, alltså verkligen, det var superstress, alltså vad som hände, men också så här, alltså jag borde inte bjuda in min mamma i podden någon gång, för att alltså förlåt mamma, jag älskar mamma jättemycket, men alltså hon är en liten ragata. Vi brukar kalla henne det, skämt åsido. Nej men så att om det inte vore för att mamma var med i bilden på jul, vilket jag såklart är jätteglad att hon var, så hade det varit betydligt lugnare. Men hon var ju också den som aldrig tillät mig höka. Liksom, utan det blev bara bråk direkt om jag skulle hökat framför. Men någonting som var ännu mer utmanande tror jag, eller nej, det var mer utmanande, det var de här, får man bara kalla dem, dumma jävla kommentarer. Och det kanske inte var jättemycket från min familj faktiskt, för där är jag supertacksam att så här, i gott och ont så har min familj blivit så himla medvetna om vad man får inom situationstecken säga och inte säga. Så de skulle aldrig nämna, alltså det är klart att de är bara mänskliga, det är klart att de har sagt dumma kommentarer, men få dumma kommentarer, speciellt från min mammas mun. Alltså jag kan liksom inte nämna någon dum kommentar hon har sagt. Men min släkt och liksom omgivning generellt, och det är ju en sån förbaskad utmaning, kanske då. Vi har liksom jätteliten släkt, så att det har inte varit så liksom 30 pers hemma. Men det räcker att en säger en dum kommentar, så jag kan tänka er om det är någon som lyssnar och har en stor släkt och har stora firningar, att det kan komma många dumma kommentarer som verkligen kan skada en. För där sitter mormor Greta och berättar efter frukosten hur hon är mätt och hur hon ska orka äta lunchen och middagen och hur många kilon hon har gått upp på och gröten typ. Nej men alltså, det är ju sådana här kommentarer överallt.
Ja, men alltså, samma här. Jag har haft så många dumma kommentarer i släkt och de flesta kom däremot från typ alltså de äldre i min släkt. Alltså verkligen, du vet, mor och farföräldrar liksom. Där bokstavligen jag fått höra kommentarer kring min kropp och liknande bara för att jag har en lite mera fyrsydd klänning eller liknande på mig. Jag får det även fortfarande idag, vilket gör liksom att jag verkligen vill bara poängtera lite, bara att flika in. Dumma kommentarer kommer alltid finnas, oavsett ifall du är sjuk eller frisk.
Verkligen.
Och nu när man är frisk så förstår man dem, hör dem och sen blir det typ såhär, ah, det där var en dum kommentar. Men de påverkar inte en längre liksom. Det är så skönt att höra hur dina föräldrar verkligen visste vad man behövde och inte, eller vad man kunde och inte kunde säga. Och mina föräldrar hade väl lite samma tendens. Men inte riktigt. Och det känns som att alltså, utifrån är jag otroligt imponerad över att din mamma verkligen tog sådant, sådär, ändå ett ansvar över dig kring jularna som du var sjuk i. För att mina föräldrar gjorde inte det, oftast för att de inte visste. De kom inte, så de såg ju inte alla de här lurerigrejer jag gjorde eller tränade i smyg eller liksom hökningar. De trodde bara att jag försökte vara med och fira julen. Men jag var ju så manipulativ. Alltså verkligen. För att jag tog aldrig ut min ilska eller frustrationer på dem. Utan jag tog alltid och kompenserade. Och de såg inte det. Och jag tror det är därför liksom att det är så viktigt för anhöriga att veta vad händer under julen.
Ja, gud, verkligen. Och just det här du nämner, så här, det manipulativa. Alltså, herregud, jag manipulerar ju var och varannan människa hela tiden. Men mamma gick typ inte. Alltså, hon är med i ett avsnitt i... Nej, vänta lite nu. Det kan jag inte riktigt berätta än. Det var ingenting. Vi kan ha kvar det, men det kan vara en liten spoiler där. Men mamma absolut finns med i några andra grejer. Som inte riktigt kommit ut än. Men där berättar hon verkligen sin synsätt på det. Och henne, liksom, jag hade ju inte varit där jag är idag utan henne. Men hon har ju också varit ett hus i helvete, precis som jag har varit. Men vi två ihop, alltså att pappa och min syrra typ orkade med oss. För att hon såg ju igenom allt det där. Och nu i efterhand så kan jag ju bara se så här hur positivt det har varit. Men så som du beskriver hur det var ju min dröm. Men det var ju också ätstörningens dröm att det skulle få vara så. Så att det var jätteviktigt att hon liksom såg igenom allt det här. Och hon kunde också rädda mig från dumma kommentarer. Jag vet att när min mormor och morfar, speciellt min mormor, kunde lägga dumma kommentarer. Eller om jag åt en köttbulle kunde hon vara så här: vad bra Emma, har du ätit en köttbulle? Och mamma var så här: det är för fan inte bra. Man äter väl inte bara en köttbulle eller? Alltså du vet, så här kunde hon vara. Så att hon räddade alltid mig i det, för annars hade jag bara, då var det bra att man åt en köttbulle, och så hade jag suttit med den tanken. Men hon var alltid såhär, det är väl inte bra eller? Varför? Och mormor var såhär, men jag är ju bara glad att hon äter. Så här, men man ska väl inte äta en köttbulle på jul eller? Och det gör man väl aldrig? Hon är väl inte, så här, hon är inte 5 månader eller? Typ så. Alltså, hon hjälpte alltid mig med dem. Istället för att jag skulle säga dem. Eller om någon annan satt och kommenterade sin kropp. Hon bara, så vet du att Emma har en ätstörning, så vad vinner du på att sitta och prata om din kropp? Typ, tror du att det hjälper Emma? Alltså hon kunde verkligen vara så här: gud, min mamma låter så hård. Men hon är helt fantastisk. Men hon är verkligen så här, rätt ska vara rätt. Och hon gjorde allt för mig, eller gör allt för mig. Så att hon var verkligen så här att, ja. Hon har räddat mig för många kommentarer. Men någonting jag tänker är, oavsett om man har en mamma eller liksom en mamma som min mamma som försökte gå emot alla de här dumma kommentarerna eller inte, så är det ju provocerande nog, hur vi än vrider och vänder på det, så ligger det ju så sjukt mycket ansvar i oss själva när det kommer till dumma kommentarer. Alltså hur vi väljer att lyssna eller ta in dem.
Nej, men för att jag har ju fått många dumma kommentarer när det kommer till just inför julbordet. Alltså allt det här typ att man ska inte äta frukost eller man skippar det ena eller det andra och säger typ julbord vid ett, två liksom. Och alltså, det har alltid gjort mig så frustrerande för jag har ju alltid varit hungrig inför julbordet, alltid. Och även så här, innan och vill ha frukost och allt sånt där. Och bara just den stressen, det är faktiskt något som jag idag fortfarande har lite problem med. Att komma tillbaka och känna att det är stress kring liksom preparationer inför julbordet och liknande. Och det är bara någonting jag fått lära mig att jag måste komma på att göra det som jag mår bra av. För jag tror det är lätt att glömma alla dumma kommentarer att det är dumma kommentarer men hindra inte det från att göra det som du mår bra av. Hindra inte det från det att mysa på morgonen. Alltså jag ser alltid en julfilm på morgonen och jag kommer alltid göra det för att det är bland det mysigaste jag vet. Jag skippar inte det. Det spelar ingen roll hur mycket min mamma säger typ såhär, men kom och hjälp till nu. Så, nej, jag firar min jul här. Jag har börjat min morgon. Jag ska se en julfilm, mysa och liksom bara det är mitt sätt att starta julen. Julen kan vänta en timme. Liksom. Eller julpreparationerna. Julen händer fortfarande. Men för det är någonting som bara jag har märkt allmänt att dumma kommentarer i min släkt alltid varit någonting som är kring kropp eller just hur mycket man ska äta. Men någonting som faktiskt jag kände av var att min farbror brukar alltid säga när han bjöd på så här godis och julgrejer. Det var fett och socker, fett och socker. Och det låter konstigt, men för mig hjälpte det mig att avdramatisera. För det var som att alla accepterar vad det är och äter det ändå. Det var så jag fick se det. Men sen jag sa det till en person som jag tidigare kände, som också var liksom sjuk. Hon var såhär, ursäkta? gud vad det är så här triggande. Och jag bara, för mig var det inte det. Och det är också något jag kommer ihåg att, som du nämnde tidigare, men det är ju verkligen så här hur vi själv ser och hör på de här dumma kommentarerna, hur vi tar till oss dem. Det är vårt ansvar att se, för att jag vände ju den kommentaren verkligen till att jag blev inte triggad av den. För det var som att avkoppla den där, att ingen stressar upp över att det är fett och socker vissa saker. Det är bara att käka, det är bara att njuta. Man tog det ändå liksom.
Nej, men, och där handlar det ju också jättemycket om, tänker jag, att, eller hur man säger det och vilken relation du har till den här personen. Skulle han säga den kommentaren till mig så kanske jag bara, men va? Jag hade tyckt det var jättetriggande. Men jag förstår verkligen, för vi hade alltid en sån här jargong i familjen. Det var mycket så, men kanske skämtsamt kring att så här, ja, men vi kunde typ skämta kring min kropp ibland. Det låter ju helt patetiskt, men för mig hjälpte det liksom. Eller att vi kunde skämta om att så här, ja, men olika saker kring matsituationer, för att det underlättade för mig. Så att man tar bort lite drama kring det, för det kan bli så jävla mörkt som jag pratade om innan. Så jag förstår verkligen att den kan hjälpa dig. Men precis som du säger så handlar det ju om hur du ser på det. Och det är i allting, bara inte när det kommer till dumma kommentarer, utan generellt i livet om man får någon kommentar eller sådär. Så handlar det ju verkligen om hur, det handlar inte bara, alltså det är så lätt att skylla ifrån sig hela tiden. Men hade bara inte hon sagt så hade jag ätit upp. Eller hade bara inte hon gjort så, nej men då jäklar hade det här gått. Och så kommer vi kunna liksom säga hela livet, men in the end of the day så handlar det om dig själv, ditt ansvar för dina egna handlingar. Så du behöver jobba med hur du tar emot de här kommentarerna och hur du agerar på dem. Så här, innan du börjar agera, fråga dig själv bara så här, är det här en handling som hjälper mig? Är det någonting som hjälper mig? Hur skulle jag kunna snälltolka den här situationen? Det vill säga, snälltolka tycker jag är så jäkla bra. Alltså så här, hur kan jag snällt tolka den här kommentaren? Om du säger en kommentar till mig, Rebecka, som jag bara blir ledsen för. Istället för att jag går i mothugg så kan jag bara säga, okej, det här var lite klumpigt sagt utav Bex, tycker jag. Men om jag snällt tolkar det, vad menar hon då? Och då kan man alltid komma från andra perspektiv. Att så här, och snällt tolka då innebär ju att så här, om jag bara utgår från att hon vill väl nu, vad menar hon då? Och mormor Agda säger en kommentar där, ja, men man kanske inte hittar jättemycket snälltolkningar i att säga, ja men jag kommer inte behöva äta på ett helt år. Ja men vad menar hon med det liksom? Ja men det är för att hon inte tänker, för att hon inte vet bättre, att det kan såra mig. För att hennes generation pratar så, nu fick jag hicka samtidigt. Hennes generation pratar så. Ja men inte vet jag, men alltså så här, bara försök att snälltolka, för det kommer hjälpa dig i ditt mående jättemycket. Mycket. Men sen också prata. Alltså prata med personen som säger det. Prata med familjemedlem om du har det, en kompis, vad som. Prata av dig om kommentarerna. Jätteviktigt.
Ja, och sen också att stå upp för dig själv, tycker
Ja,
jag. Alltså det
verkligen.
betyder inte att du behöver stå och skrika på julafton liksom till mormor Agda, men ifall du får en dum kommentar. Jag vet att jag stod upp till en av de äldre i min familj som hade sagt någonting om liksom min midja liksom. Och den där jag sa var liksom, aj, nu går jag härifrån. För att jag bara markerade så här, det där var en dum kommentar, nu går jag. För att jag kände att jag vill inte starta ett bråk över det. Men jag tänker inte tolerera att någon säger någonting om min kropp som jag tyckte var inte snällt sagt.
Nej.
För då kan jag, alltså det gör att jag inte behövde ta diskussionen, men jag sa inte såhär, stopp och belägg. Jag tänkte liksom höra på det här.
Verkligen. Nej, men så bra. Det är att stå upp för sig själv, som good point. Alltså verkligen. Att stå upp för sig själv är så himla viktigt, för det säger så mycket om att så här, alltid att vi inte bara ska svälja kommentarer heller, utan berätta för någon när de gör fel. För om inte du berättar det, då vet de inte heller och ingen kommer lära sig på det. Alltså till slut,
Exakt.
ja men till slut sa min mormor aldrig de här dumma kommentarerna, som i min värld var jättedumma. Men för henne var de inte det. Men till slut förstod hon, okej, men det landar fel hos Emma. För att om vi utgår från att alla vill väl och alla har en god intention, som du berättar för en människa att så här, vet du vad, det där gjorde mig jätteledsen. Bara utgå från att den människan inte vill göra så igen.
Exakt, för grejen är att ingen vet ju vad du själv tänker och känner. Då kan inte
Nej.
läsa den tanken. Du behöver verkligen yttra vad du tycker och tänker. För att, hur ska man annars veta ifall de sårar dig?
Exakt. Nej, verkligen så. Så att våga säga ifrån är jätteviktigt, och inte bara till liksom, om du känner så här, nej, det går inte, för det är som att prata med en vägg. Men be din mamma, be din pappa, be syskon, vad som. Alltså be någon annan säga till om du har svårt att skaka av dig själv. För någonstans så tycker jag också så här, vi ska inte bara skaka av oss hela tiden heller, utan faktiskt också så här, fasiken, lär personerna. Alltså berätta för personerna att så här, vet du vad? Nu sitter jag här med en ätstörning och tar emot den här kommentaren. Men om vi leker med tanken att jag inte skulle ha en ätstörning, så vet du inte för någon annan i rummet skulle ta åt sig av den kommentaren. Så vet du vad, till nästa gång behålla för dig själv. Alltså så många jag kan säga till än idag. Och så ibland kan jag få kommentaren. Jag sa till Philips mormor för ett tag sedan igen. Och det är standard att jag kan säga till henne. Hon är liksom 93 bast. Och hon sa till mig, och så kollade hon på mig. Hon bara, men du har ju ingen ätstörning. Jag bara, nej inte jag, nej. Men du sitter på en restaurang. Du har ingen aning om någon sitter runt här och hör dig, liksom den kommentaren. Du har ingen aning om vad som händer, liksom vem den landar i, eller hos. Och du har ingen aning om vad som händer med den personen. Men sen nummer två, alltså såhär, jag sa inte riktigt så. Och hon kommer aldrig lyssna på den här podden, så jag kan säga vad som helst. Men liksom lyssna, alltså såhär, om hon bara gör det per automatik hela tiden, då kanske det är till slut att den landar hos fel person. Men om hon då istället lär sig att såhär, nej men vet du vad, håll den kommentaren för dig själv. Då finns det mindre risk att det landar hos någon som inte borde ha den kommentaren. Så att hjälp varandra i det, att så här, sprid kunskap och lär folk hur man kan prata också.
Definitivt. Okej, men så det var väl också svar på frågan som du som ställde just den här frågan kring dumma kommentarer. Jag hoppas att du har fått dina svar. Annars är det bara att skriva igen såklart ifall det är något vi har missat. Och vi har ju flera frågor på lager som vi kommer ta under mellandagarna.
Precis, verkligen. Men du som ställde frågan, det var ju verkligen kring hur hanterar jag dumma kommentarer kring jul? Och att du, precis som jag berättade, har likt mig en, eller hade en mormor Agda tänkte säga, som kunde komma med de här kommentarerna. Och hoppas att du fick lite verktyg i hur du kan hantera och faktiskt säga ifrån om inte annat. För det är väl någonting vi verkligen vill skicka med er, att så här, se ansvaret hos er själva, hur ni väljer att se på dem, snälltolka, men också våga säga ifrån. Jätteviktigt.
Definitivt. Tack för det avsnittet.
Tack själv, och vet du vad? God jul!
Gå in vid dig också. Men krya på dig massor nu så det blir friskt i julafton, va?
Ja, verkligen. Jag hoppas det är med nu. Ah, gud, när vi spelar in nu är det torsdag, så det är fredag, lördag. Och då sa ju du, nej men det är ju på söndag. Jag bara, 23 är ännu mer helig för mig. 23 är uppesittarkvällen och då jäklar. Så att jag ska vara då och vara frisk till lördag här nu. Men så jag ska lägga mig i soffan och kurera mig. Sista slutordet vill jag bara skicka med dig. Alltså, du har all makt att leva den jul du vill leva. Du har all makt att må som du vill må på julen, äta vad du vill på julen. Det ligger så mycket makt och så mycket kraft hos dig själv. Vi behöver mod för det, och vi behöver kanske en spark i baken och hjälp från andra. Men gör det som krävs. Vi tror stenhårt på dig och vi är två levande bevis på att det går. Så tro på dig själv, och så hoppas jag att du får en helt magisk jul precis som du förtjänar.
Puss och kram.